Men du Ulrik, tack för att jag fick fika med dig idag. Trevligt som alltid.
Tack så mycket. Det var spännande. Det var trevligt. Tack, tack. Men du, Tobias, har du hunnit dra ut? De där sladdarna borde ju sitta i, eller?
Så hälsar jag dig välkommen till det femte kyrkkaffet i coronatider. Den här gången sitter vi ner med Ulrik Petersson. Och på grund av ett riktigt nybörjarmisstag så fick jag chansen att prata med honom två gånger. Men det är intressant, för trots att vi pratade om samma saker så blev det två väldigt olika samtal. Välkommen att vara med i nummer två.
Nu blir det kyrkkaffe.
Då sitter jag här tillsammans med Ulrik Petersson. Och vad roligt att få fika tillsammans med dig idag. Välkommen.
Tack så mycket.
Åh, vad roligt att se dig.
Och såklart välkommen till dig som sitter i vårt bord också. Där du finns. Det är lördag morgon när vi spelar in. Igår hade vi ett, ska vi kalla det för genrep. Eller som Pekka hade sagt, ett kafferep. Det var trevligt i alla fall.
Mycket.
Och nu så är alla sladdar inkopplade och vi gör plats vid bordet för fler. Så välkommen till dig som lyssnar. Vi ska börja med en liten faktaruta så att alla som lyssnar får en liten bild av vem du är. Det som kanske inte känner dig. Och snabba frågor, snabba svar.
Jag ska försöka.
Ja, jag vet att det blir en utmaning, men jag tror på dig. Så får vi ta upp tråden igen om vi känner att det var något vi ville prata mer om. Okej? Okay? Fullständigt namn.
Ulrik Johan Gustav Petersson.
Ålder.
47 år.
Mental ålder.
Jag är väldigt lekfull så jag känner mig många gånger som 10. Jag leker gärna med barn, gräver i snö, åker rutschbana och sådär.
Ja.
Samtidigt tycker jag väl att jag har uppnått en viss livserfarenhet och kanske visdom om man har ett fint ord.
Mm.
Men någonstans i 30-årsåldern, det är lite så.
Ja,
när
det.
Man är ordentligt vuxen ändå hade fått barn och ja men någonstans 30
ja,
tror jag.
Ja just det.
Fast men, jag skäms egentligen, jag tänkt på det, alltså egentligen min 47 det känns lite konstigt mycket för jag känner mig yngre. Men,
ja just det.
Men jag får ingen panik vid tanken. Det.
Nej, men du har en mognad men samtidigt ibland tappar du ditt konsekvenstänk och går in i leken liksom som ett barn.
Ja det. Ja. Det är lite av mitt signum.
Ja, vi kanske kommer till det sen också lite. Du, din kyrkkaffestil, hur är den?
Den varierar, men min önskade kyrkkaffestil, det är ett samtal där vi går lite på djupet.
Mm.
Eller samtal, dels om vad berör dig här och nu? Alltså att prata med någon människa, ja men inte väder och vind och bara så, men utan, ja, men vad står du? Hur mår du? Hur är det med familjen? Vad är det något spännande framöver eller något jobbigt som har hänt, alltså
ja,
viktiga frågor
som berör som, liksom.
Ja, det är det jag önskar prata om. Det kan man inte göra jämt, men att i alla fall beröra det.
Mm.
Så. Men, och det jag verkligen längtar efter, det är ju för att komma in på lite djupare samtal om, ja, men om tro. Och vad tror jag, vad tror du och hur tänker du kring det? Vad har du varit med om och inte?
Just det.
Speciellt då när vi möts, vi som ja, man kallar oss kristna, går här i kyrkan och sitter på kyrkkaffe. Så är det min längtan.
Ja, men härligt. Härligt. Du, Ulrik, tror du att Adam hade navel?
Ja, det hade han.
Ja, du tror det. För han är skapad, inte född liksom.
Ja, just det.
Ja.
Jag lägger ungefär ingen vikt vid det, men
nej.
Det korta svaret är.
Min
det hade
lärare
säkert.
På bibelskolan. Han var klok och rätt kunnig. Och han sa att jag har två frågor jag inte får svar på i Bibeln.
Mm.
Och det är om Adam hade navel och om man får ha med sig husdjur till himlen. Ja. Ja. Du, vad gör dig engagerad?
Det mesta.
Mm.
Väldigt mycket. Jag vill bli engagerad av saker.
Mm.
För annars är det inte roligt. Och samtidigt har jag en väldig nyfikenhet och intresse för många saker. Jag är väldigt mycket bred än smal och djup.
Mm.
Både vad det gäller teoretisk utbildning och intressen i livet.
Mm.
Håller hellre på med många sporter än blir jättebra i någon.
Ja, just det. En tävlingsmänniska i det också lite sådär.
Ja, det har den kopplas på vad jag vill eller ej så fort jag gör något. I alla fall något idrottsligt eller sportsligt. Jag behöver inte tävla med andra. Jag behöver inte vinna med någon. Det är inte så jätteviktigt. Men att tävla mot mig själv. Det här skulle jag vilja klara. Eller det ser kul ut att testa. Mm. Eller förra gången gick det så här fort. Nu vill jag göra det lite snabbare. Det får jag kämpa för att inte alltid dras med.
Ja, okej. Okay. Sista frågan. Om du fick 15 sekunder på dig i bästa sändningstid på tv. Att säga vad du vill till det svenska folket. Vad skulle du säga då?
Vilka lätta frågor du ställer.
Ja, absolut.
Ja, men tänk efter på livet. Hur fantastiskt det är. Kan allt det här vara av en slump? Vad tror du finns bakom allting? Fundera på de här frågorna så är jag övertygad om att du kommer upptäcka att det finns en älskande personlig Gud som har skapat dig, universum och allting. Det har jag funnit på många långa vägar. Och det tror jag ytterst att alla finner som ärligt söker det.
Slut. Ja, ja härligt.
Att säga det i verkligheten, det skulle jag kanske inte göra. För hur landar det? Hur tas det emot? Ja. Vem förstår vad jag egentligen menar? Alltså min känsla när jag säger det här är ju att skulle jag säga det på bästa sändningstid så skulle jag bli trollad och mordhotad och alla skulle bara racka ner. Så att därför blir det inte att man gör det, men det är nog det jag skulle vilja säga.
Ja, just det. Du tänker på dem, ja. Jo, men de kommer väl vad man än säger. Men förhoppningsvis skulle också öppna för någon och några att faktiskt nyfiket söka.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, det är i alla fall spännande att höra vad ligger högst upp på ditt hjärta då. Och då visar sig att din tro är ju viktig för dig.
Ja,
ja.
Ja men det är den. Det är mycket som är kul att engagera mig. Men på något sätt grunden i hela mitt liv är tron. Jag blir mer och mer övertygad om det. Eller kommer mer och mer till insikten om det. Att kristen det är ingenting jag är på söndagar. Eller i kyrkan. Eller att det är ett intresse. Eller en fritidssysselsättning. Utan det är på något sätt grundvalen för min existens.
Mm.
Mm. Det ljus genom vilket jag ser allting annat, ungefär som C.S. Lewis.
Ja, just det. Glasögonen pratade jag lite med Elias om för ett par veckor sedan.
Just det, ja, det nämnde den också.
Att se världen genom andra glasögon liksom. Men du, vi ska börja från början lite.
Mm.
Hittills i den här podden har jag ju mest fikat med vänner som inte kanske har vuxit upp i, så vi kallar det för kyrkfamiljer. Men du och jag är ju det. Vi är ju samma skrot och korn liksom. Riktiga kyrkungar, eller hur?
Så kan man nog kalla
det. Ja, och för din del var det baptistkyrkan här i Tranås.
Mm.
Mm. Hur var det? Hur var det att vara kyrkunge?
Det var jättebra. Eller jag uppfattade det som att det var jättebra. Mm.
Din bestående känsla är att det var väldigt bra.
Så vitt jag kan minnas så var det bra då.
Mm.
Och det bestående minnet är det är ljust och varmt.
Mm.
Att ja, det var bra, det var kärleksfullt, det fanns kompisar, det fanns snälla vuxna, det var konstiga möjligtvis, jättegamla, jag trodde nog de var 1000 år, de äldsta som var med i församlingen.
Ja, ja men, och så var de 47.
Ja,
eller kanske 70-80.
Ja, mm. Någonstans i det spannet säkert, både och. Nej, men som man någon gång fick en godisbit av, jag har hört det berättas att jag fick någon godisbit när jag var 1 år och inte visste vad det var. Så jag gick till mamma med den.
Ja, okej.
Okay. Ja, men så. Och alltid det här. Åh, vad roligt att se dig. Och, ja.
Ja, så mycket att, värme och kärlek och vuxna som och, såg en.
Och som barn tog man väl det ganska självklart eller naturligt. Det var inget som jag då uppskattade. Men det bara fanns där och det var en trygg miljö.
Just det.
Och sen var det roligt i kyrkan och så hade vi scouter och så hade vi bra scoutledare. Och vi hade tävlingar och lekar och alltså, ja. Allt jag förknippar med barndom och kyrkan var positivt. Ja,
men just det där med att ta det för givet. Det här med att känna mycket vuxna som barn. Att få många relationer så. Det vet jag när vi kom hit. Så hade varit i kyrkan och sen så gick vi in på ICA och då frågade mina barn, känner vi alla här också eller? Så just sådär att man tar det för givet, men det är inte alla som växer upp i en sån miljö med så pass många, så mycket vuxna förebilder som man får i kyrkan faktiskt.
Nej, vi säger ju det ibland att kyrkan är kanske en av de sista institutioner i samhället, eller sista platser i samhället. Det är verkligen många generationer samtidigt. Det är klart man inte är bästa kompis med alla. Speciellt när man är barn är det en ganska stor klyfta upp till de äldsta. Ja. Och nu när jag befinner mig någonstans i mitten så känner man sig lite för gammal för de yngsta och lite för ung för de äldsta.
Ja, kan du minnas hur din tro såg ut när du var barn? Var det en medveten tanke?
Nej, som barn var det nog inte det. Alltså jag har fått tron med modersmjölken som man brukar säga.
Mm.
Alltså mina föräldrar var kristna och gick i söndagsskolan och man pratade om att vara i kyrkan och allting.
Mm.
Så att jag tog tron, jag har alltid trott på Gud, alltid trott på Jesus. Och man läser berättelser i barnens bibel och så vidare. Och det, om det var sagor eller berättelser, hur jag tänkte som barn, det vet jag inte riktigt. Men,
inte som man tänker när man är...
Det var naturligt då. Och det förhållningssättet har ju sen legat i grund för min livsresa, kan man säga. Även om själva tron har tagit välja vägar därifrån sen.
Mm.
Men den naturligheten, det var ju där det är så det började.
Ja, men du gick väl på Fröfallsskolan? Gjorde du det?
Ja, inte i ettan, för då var den inte byggd.
Nej.
Men från tvåan, om jag minns rätt.
Just
eller
det.
Tvåan och trean, ja.
Samma skola i alla fall. Där du sen har, dina barn har gått och där mina barn går nu.
Ja.
Och då tänker jag så här, var det här att du var kyrkunge något som alla visste? Och var det en grej liksom att du var kristen?
Jag tror att många visste det i alla fall.
Mm.
Kanske inte alla. Men de flesta visste nog det, ja. Mm. Och framförallt några av de tuffa visste ju om det.
Ja.
Och det var ett bra sätt att reta mig liksom.
Ja, just det.
Hallå
just
där, det. Jesus!
Ja, det var så.
Var kul att ropa någon gång.
Ja.
Gick förbi varandra på cykelbanan eller något.
Så det sa de till mig i lumpen sen. Men det är ju, jag tror det är mångas erfarenhet att det är inte alltid helt lätt. För att det är lite tacksamt att, särskilt om man är inte helt så där övertygad eller säker själv, så... Så blir det
man
lite...
är bara ett barn då.
Ja,
så jag trodde och tyckte att det var ju naturligt. Om Ulrik 47 år hade varit där och fått höra samma sak. Jag menar, det hade ju varit något helt annat.
Ja,
dels hade jag kanske inte brytt mig alls efter lite glåpord som man gör som barn. Men då hade jag kunnat svara på ett helt annat sätt.
Mm.
Men då hade jag egentligen inget... Svara för svar. Jag blev ju bara ledsen för att de rackade ner på något som
så onödigt,
var viktigt och bra för mig.
Ja.
Sen vad man skulle säga som svar på det eller så. Det,
hade inte tjänat något.
Nej, det gör ju inte det. Det är ju precis som, ja men, jag är lite tacksam. Alltid varit, jag ska inte säga liten, men tunn och inte stark och stor och tuff och sånt där.
Ja.
Och om man dessutom var kristen så var det ju ännu löjligare.
Ja, just det. Alltså jag växte upp i Norrköping och där var det ju väldigt få som var kristna. Så att det var nästan så jag kände ibland som att folk i Norrköping hade inte ens fördomar om kyrkan. Mm. Så jag upplevde aldrig det där när jag var barn. Tvärtom, när jag vet att min klass, jag gick musikklass, skulle sjunga i min kyrka en gång. Jag var 100% stolt att det här är min kyrka och visa runt alla liksom. Så att när jag var barn var det inte så. Men däremot sen när jag blev tonåring för mig så blev det blev jobbigare alltså. När jag började fundera på vem jag kanske ville vara. Och plötsligt så var jag inte helt säker på om jag ville att andra skulle se mig som den där kyrkkillen. För det hade jag ju inte valt själv egentligen. Och då, om någon började driva med det, så blir det lite jobbigt. Och jag kunde nog slå tillbaka då. Eftersom jag inte var helt säker själv.
Mm.
Kan du komma ihåg hur det var för dig den där perioden? Var det enkelt att vara kristen? Eller?
Ja, men jag...
Var det självklart att fortsätta vara kristen?
Ja, jag får nog säga så att det var självklart.
Mm.
Det har inte alltid varit lätt, verkligen inte. Varken som barn, som tonåring eller som vuxen.
Mm.
Det har alltid varit lätt, men det på något sätt har varit det enda alternativet. Så på det viset har det varit självklart. För det som från början var självklart och oreflekterat har med åren blivit mer och mer genomreflekterat, genomarbetat och studerat. Så att ja, det har alltid varit självklart.
Ja.
Och för mig så var det nog snarare så att det var någonstans i högstadiet och kanske framförallt gymnasiet som jag började ta min egen tro på större allvar.
Mm.
Med konfa först, då börjar man kanske lyfta frågor lite mer än vad jag hade gjort som barn innan det.
Mm.
Det var inga nyheter under konfan, typ, på ett sätt. Men på något sätt, ja men det här är ju tro, det är på allvar, jag börjar bli större. Mm. Jag fattade ett avgörande, döpte mig och sådana saker. Och sen så var vi ett väldigt gott tonårsgäng som hängde ihop både i kyrkan.
Mm.
Och vi var klasskompisar och parallellklasskompisar och så under många år. Umgicks på fritiden i andra sammanhang också.
Mm. Ja,
så att där började det bli mycket enklare, för att visst, det var många som tyckte att man var konstig och inte höll med och så om det jag tycker. Men, men då hade jag ett gäng med 10 väldigt goda vänner.
Just det.
Och ytterligare, inte vet jag, 10-20 vänner som...
Ja, man hade en plats där man kunde slippa det där för en stund och bara få fördjupa sig i sin tro.
Ja, mer än bara en stund. Vi var ett stort gäng som... Det vi trodde gemensamt om var en styrka där vi hade olika åsikter. Det kunde man prata om. Ja. Och sen fanns det skillnader som man inte tog upp eller inte brydde sig om. Eller.
Just det.
Det får ju vara olikheter också. Men jag känner mig aldrig retad eller utsatt eller så då.
Nej.
Så för mig blev det snarare lättare.
Ja.
Oj, vad glad jag blir.
Alltså en anledning till att jag är nyfiken på det här är ju för att du sedan ett tag tillbaka är med som tonårsledare.
Mm.
Ja, eller hur? Och om vi börjar med det, förresten hej till alla tonåringar som lyssnar. Ja, men om vi tar det, hur kommer det sig att du här börjar med på tonår?
Ja, det är nog två skäl.
Mm.
Kanske fler, men två huvudskäl som jag kan komma på nu. Och det ena är att jag... ungefär för ett år sedan, jag har egentligen i många år försökt att se om jag kunde komma in och bidra med någonting mer i tonårsgruppen. Eftersom jag hade en så positiv tonårstid och det, så ser jag det som en väldigt viktig tid i en människas liv och kanske inte minst då i formandet av en kristen identitet och så.
Just det.
Och där brinner jag väldigt mycket för att få förmedla mer av ett, ska vi säga, resonerande kring kristen tro. Att vända och vrida på vad tror jag på? Varför tror jag det? Hur är det rimligt och vettigt och sånt? Så en längtan av att få ge dagens tonåringar lite av det som jag hade en jättebra tonårstid. Men jag önskar att jag hade fått den här komponenten mer.
Ja, lite mer kött på benen.
Som jag har funnit senare i livet. Men som jag inte hade funnit då. Då har jag ju tänkt att tänk om någon hade presenterat det här för mig 20 år tidigare. Vilken glädje och styrka det hade varit. Så att den har jag burit med mig i många år nu. Och lite pratat med ungdomsledare och pastorer här i kyrkan. Hur kunde man få in det? Kan något föredrag eller del i konfan eller på tonår eller någonting? Och så... Sent om sidor så landade in i att för ett år sedan ungefär så var jag några gånger på tonår och pratade om de här frågorna. Men då kände jag efteråt att det kanske inte var helt rätt forum fredagkväll och trötta och man kom dit mer för att leka och kul än för att prata livsåskådning. Och
du kom in som lite gubben i lådan nästan.
Ja, så att efteråt var det lite så här, ja det här blev inte, jag var glad att det gjordes och förde nog något positivt med sig. Men jag insåg att jag känner dem för dåligt. Jag trodde att jag kände tonåringarna i kyrkan. Många av dem har haft som scouter och sånt sedan tidigare.
Mm.
Men jag insåg också att jaha, men det är ju massa ungdomar här som jag inte känner.
Mm. Och som inte känner dig.
Och som inte känner mig. Mm. Och även de som jag tycker att jag känner, ja men det är ju mest att jag vet vilka de är, vilka deras föräldrar är och att jag haft dem som scouter när de var små barn.
Ja.
Jag känner dem ju inte som tonåringar på väg att bli vuxna.
Nej.
Så att ja, men jag kom lite som gubben i lådan som du sa.
Ja.
In genom dörren och så var det en andakt och så höll jag i den och stannade kvar 20 minuter efter och åkte hem.
Mm.
Och det blev inte riktigt bra.
Ja, just det.
Så då funderade jag lite efter det på hur ska man göra det här i ett annat sammanhang, något annat format. Så det var den ena och den andra är att jag blivit vars under hösten som gick, kan man väl säga, att vi är ju väldigt få församlingsmedlemmar, alltså vuxna församlingsmedlemmar som är engagerade i tonår.
Mm.
Det är ganska få faktiskt församlingsmedlemmar som är engagerade i barn- och ungdomsverksamheten
överlag,
som helhet faktiskt.
Ja.
Det är en handfull, men vi är 350 medlemmar, jag vet inte siffran.
Precis.
Och av det är det en väldigt liten andel som är engagerade i det som måste vara jätteviktigt för oss, för vår framtid, för vår församlingsframtid, men framförallt för de här människornas, ungdomarnas framtid.
Ja, verkligen.
Mycket av den verksamheten sköts av våra fantastiska anställda, ungdomsledare och hjälpledare och lite extra resurser, men de är också ganska unga.
Ja, men jag tror att vi som är vuxna och som tänker tillbaka på när vi var yngre, liksom, man kan ju, alla kan ju peka ut människor, ideella ledare som blev otroligt viktiga. Så jag förstår vad du menar, att vi som kanske är rotade i våran tro och som är med i kyrkan, att vi finns där för barn och unga, det är ju väldigt värdefullt. Alltså.
Ja, det var så jag började känna att nej, men det här är ju inte riktigt bra. Och det borde ju vara någon vuxen mer med. Men så tänkte jag, vad ska en vuxen göra? Och jag är en jättebra ungdomsledare och allting. Och så bra kan ju, det är ingen av oss riktigt vuxna som kan göra det lika bra och så.
Nej.
Och sen insåg jag det. Nej, men det kanske kan vara värt något att bara vara med.
Ja.
Och lite utifrån det så pratade jag med William då, vår ungdomsledare. Och sa, är det okej om jag hänger på någon tonår? Och lite för att, jag vet inte vad jag tänkte i början. Första gången jag gick dit så hade jag med mig någon bok och en tidning i en väska. Så här, för jag tänkte, jag kanske blir sittande i ett hörn och för mig själv. Men jag kan ju i alla fall finnas med.
Ja.
Men det tog jag aldrig upp. Och sen har jag aldrig tagit med det mer.
Nej.
Utan kvällarna
men du
går,
var lite nervös på ett sätt innan.
Jag hade ingen aning vad det skulle leda till. Men jag kände att det här, ja, men det känns viktigt.
Ja. Så tror jag många kan känna där att vad ska jag där och göra? Det är väl inget kul för dem att vara med mig. Eller jag är väl för gammal för det. Eller jag kan inte vara någon lekfarbror.
Ja, men där har jag i alla fall en fördel.
Ja.
För då när jag kommer hit så tänker jag att ja, om jag inte är med på de här lekarna som kanske inte alltid känns jätteroliga när man är 47. I alla fall inte i upplägget. Det är lätt att tänka sig, nej, det där är ju inget för mig. Men så bara kände jag från början, nej, är jag nu här, då är det ju bättre att jag är med. Jag kanske inte går fullständigt in i det, men jag ska i alla fall vara med i det. Och eftersom jag har så lätt för att gå in för saker och entusiasmera mig, ja, men då hoppar jag på en lek och när jag är med så vill jag ju tävla och då drar vi med laget och så ska vi försöka vinna. Och,
ja, precis. Det är ju roligt faktiskt.
Ja,
ja.
Då händer det där som min fru säger, att jag går all in.
Ja.
Som hon kanske har fått mig inse att det är en, även om det är en av mina goda egenskaper, så är det också en av mina största akilleshälar. Att jag alltid går all in för allt jag gör.
Ja.
Vilket kan ha ett pris i andra änden.
Ja. Du, tror du att det är enklare eller svårare att vara tonåring och kristen idag än när du var tonåring?
Det har jag nästan ingen aning om.
Nej. Jag var nyfiken på om du hade reflekterat över det. Men om man säger så här då. Om du ser tonåring Ulrik framför dig. Ja. Och finns det någonting som du önskar att någon hade sagt till dig då, som du vet idag? Går det att tänka så?
Ja, men hela det här som jag berörde nyss. Att ta tron på allvar och så vidare. Men också att var inte rädd för att ställa frågor. Visa mig på lite källor och resonemang och böcker och personer och sånt att lyssna på eller läsa om eller så. Det hade hjälpt mig. Kanske inte just då när det var bra, men sen senare när man blir ifrågasatt eller börjar tvivla eller grubbla på sin tro och så.
Ja.
För jag fick med mig jag hade en god uppväxt som jag sagt och fick med mig väldigt mycket fint. Men ändå så var det inte så mycket på djupet, eller det var inte så genomtänkt i alla fall. Så att när det kommer svåra frågor och utmaningar i livet så börjar man ju fundera på, håller det här?
Ja, just det.
Och bär det här? Och, ja, jag...
Du hade velat ha med en kanske större verktygslåda och känna att när det där dyker upp, då vet du att ja, just det. Det där har jag ju hört innan.
Alltså, jag har studerat ganska mycket och naturvetenskapligt intresserad och utbildad till ingenjör och läst biologi och olika saker så. Och överallt där bombarderas man ju med en världsbild som inte innefattar Gud.
Ja.
Och
det finns till och med ofta en attityd kanske att man är mindre intelligent om man tror på en personlig Gud.
Jo, det är lite underförstått.
Ja.
Ja, men till exempel kände jag nog på gymnasiet att då på något sätt hanterade jag, om jag läste biologi på gymnasiet och man läste evolutionsteori och sånt, då kände jag att ja, men i den här boken finns ju inte Gud med. Eller min världsbild klickar inte med det som står där. Men hade jag då haft lite mer av den kunskap jag har nu, bara det att kunna sätta ord på, ja, det beror ju på att den här boken och det vi pratar med kyrkan utgår från två olika världsbilder. Att vi bara tänka de, ska vi säga, filosofiska termerna. Varje människa ser ju hela sin omgivning genom någonting, ett filter. Och det brukar vi kalla för en världsåskådning eller en världsbild. Och då finns det ett antal olika. Teistisk, deistisk, naturalistisk och sånt. Och det är ju en förklaring till att de beskrivningarna ser så olika ut. Det hade hjälpt, bara en sån liten tanke att känna till något fundamentalt kring att för mig hade det hjälpt att kunna sätta en etikett på att ja, men det handlar ju om att man utgår från det här och tydligare se det. För mig blev det lite mer att ja, det här kändes ju lite konstigt. Och jag kände mig på ett sätt inte hotad i min tro, men kanske lite mer av att jag hade min tro och den visste jag var sann redan då. Men jag kunde inte resonera kring det eller bevisa det eller så på något vis. Så att det jag då hörde om evolution och så, det på något sätt, fick man ju aldrig höra någonting av alla problem det finns med evolutionsteorin och alla obesvarade frågor.
Men känslan kan dyka upp är att man, här har jag inte rätt att uttala mig. Alltså det som jag har att komma med är inte riktigt rumsrent eller legitimt liksom.
Ja, och det jag nu kan vara lite upprörd över det är ju att man i vårt skola som visserligen, den är inte en kristen skola, men den ska ju vara neutral och sånt. Och den är ju verkligen inte neutral när det gäller livsåskådningar och tro och så. Utan det är ju en extremt naturalistisk världsåskådning som genomsyrar allting. Och en sekulär världsåskådning där Gud inte finns. Ja, utifrån en naturalistisk världsbild så är ju evolutionsteorin den bästa beskrivning mänskligheten har kommit på för att förklara den värld vi lever i, den mångfald av arter och så vidare. Men det är ju om vi utgår från att det inte finns någon Gud och inte kan finnas någon annan förklaring. För det finns ju jättestora steg där i som man inte... Jag kan hävda, jag kan inte redogöra för alla argument, men det finns så många goda skäl egentligen att säga att det krävs mer tro. Det är större trossteg för att tro på evolutionsteorin.
Just det, som en helhetsförklaring liksom.
Utifrån en naturalistisk världsbild än för att tro på Gud.
Ja,
det är nog en väldigt bra tanke.
Och det kräver nog många timmar för att komma igenom alla de stegen för att inse det. Men det finns så många steg i det vi kallar evolutionsteorin. Det som på ytan låter så enkelt. Ja, med lite variation och så lite urval och så tid. Så löses allting. Men det krävs så otroligt mycket tid. Alltså universums ålder skulle aldrig räcka till.
Ja, liksom.
Sannolikheten är så ofantligt.
Obefintlig nästan.
Mer än obefintlig. Ja. Och hur uppstod ögat? Hur uppstod första motorn, en ljuskänslig cell? Alltså det finns så många sådana här språng där man har lite idéer om att jo, det hände nog så här och så kanske det blev så och sen miljarders år senare så blev det så här.
Ja, just det.
Men för att ett öga ska funka så är det så många grejer som behöver funka samtidigt.
Ja.
Man kallar det irreducibel komplexitet eller oreducerbar komplexitet. Alltså det räcker inte att något börjar funka utan varje grej måste ju uppstå samtidigt, funka samtidigt för att det då ska ha ett överlevnadsvärde för individen så att den individen klarar av att fortplanta sig mer.
Just det.
Vilket är grunden för evolutionsteorin. Och sånt tar man ju aldrig ens upp.
Nej.
Eller arkeologiskt liksom. Det är kambriska explosionen och det saknas så mycket fossil. Alla de här övergångsformerna, om du har hållit på, om allting kommer från en enda urcell, då skulle det finnas nästan bara övergångsformer i fossillagren. Och sen har vi några arter nu, men alla mellanvarianter mellan, om vi nu roar till oss, liksom mellan ko och fisk. En kofisk och alla varianter mellan allting skulle finnas. Men det finns ju inget sånt. Det finns ju några få saker man säger. Det här är en övergångsform mellan fågel och däggdjur eller någonting.
Ja.
Men det kan mycket väl vara en egen art också. Alltså det finns så otroligt lite där.
Och om Ulrik, tonåring, hade fått nosa på det här, då kanske du hade haft en större självkänsla i den miljön i skolan att, att förhålla det till det som du sa på ett mer avslappnat sätt också.
Just det var det vi pratade om.
Ja, precis.
Nu kommer det här, jag går all in.
Det är så roligt, för vi som sitter vid bordet, nu känner vi att nu brinner det i Ulriks hjärta, eller hur?
Ja, jo.
Ungefär som när någon annan pratar om något annat. Men det här är ju en hjärtefråga, och vi är på väg dit alltså. Och
för det jag skulle säga då som den korta svaret på din fråga var att Då som tonåring så lindade jag ju lite in. När jag hörde om evolution och det, då lite så här, ja, det har nog gått till som evolutionen säger, för det verkar ju bevisat. Men jag tror ändå att Gud finns med. Alltså, om inte annat så anser jag att Gud har ju skapat den här världen med de här lagarna. Han har väl sett till att det finns naturligt urval, att det finns DNA, och att liksom det, jag tänkte ändå att för mig verkar det mycket rimligare att tro att det finns någon intelligens som har skapat det här otroligt sinnrika systemet.
Ja.
Som sen då fungerar på det viset som vetenskapen och forskningen har upptäckt. Och så lite där kände jag, men det är good enough för mig. Och så lämnade jag det där. Och det tycker jag ju fortfarande egentligen är en full möjlighet.
Ja.
Och det hotar inte min tro ens med det resonemanget. Men nu vet jag ju dessutom så pass mycket mer att det som var självklart talade för naturalism och självklart talade för evolutionsteori och sånt. Det är inte alls så självklart. Så att det är också mycket mer av en teori än vad jag fick lära mig.
Och där finns det ju ett tabu
att
ens nämna det i skolan och i samhället, i vetenskapen. Och det är ett problem att det är så, såklart.
Ja.
För då, det är skygglappar.
Ja, det är
så
det.
Vill vi ju inte att en kristen kyrka ska vara. Alltså man ska våga ställa frågor där. Och det kan vara lika trångsynt i vetenskapliga sammanhang. Så är det ju. Men det är intressant, för att bara i våran kyrka här, Lösarkyrkan, så finns det ju ganska många naturvetare, och man tar lite olika ställning, lite olika förhållande till hur man förhåller sig till exempel evolutionstiden då. Men i alla fall så är det skönt att höra liksom att det finns människor som har verkligen gått in i den världen och det sättet att tänka och hittat att här kan jag vara kristen, för att det här är inget som motsäger min tro, vilket man kanske som naturvetenskaplig gymnasiestudent kanske kan känna. När en lärare dessutom är ganska bestämd på den punkten att nej, det där med tro, det sysslar vi inte med.
Ja, men så kan det nog vara. Så att dels då det att jag sett att det som presenteras som fakta i skolan, det är verkligen inte fakta allting. Och dels att det vi inte får höra några fakta om, alltså kristen tro och Bibelns historicitet och Jesus historicitet.
Att han har funnits på riktigt, menar du?
Ja, just det.
Bevisat.
Att han verkligen har funnits som en människa som vandrar runt på en specifik plats på jorden i en specifik tid. Sa en massa saker som vi dessutom har nedskrivit och bevarat bättre än någon annan skrift.
Det finns ju många i våra samhälle som tror fortfarande att Jesus inte har funnits på riktigt. Och det finns inga seriösa forskare som ens skulle säga det.
Nej, det är ju en icke, just att Jesus har funnits som en person, det är ju en icke-fråga bland historiker, för det är självklart, alltså han är ju 10 000, 100 000 gånger mer belagd än Julius Caesar eller
precis.
Något. Så att,
kan vi inte säga det, alltså kan vi inte säga någonting om historien?
Nej, absolut
nej.
Inte.
Vill du ha mer kaffe?
Men du, det är ju inte helt ovanligt som vi har varit inne på att någonstans man kanske är med i kyrkan som yngre, men sen så tappar man det. Man kanske tappar kyrkan eller man kanske till och med tappar tron. Susanne berättade till exempel om det att över 30 år, så fast hon hade sin tro, så var hon inte med i kyrkan. Och Erik förklarade att det här med att möta nya tankar i en universitetsmiljö och sådär. Om man rent tar det personligt för dig, att du har ju liksom längs hela vägen varit rädd om din tro, kan man säga. Och du har ju, visst, du har haft perioder av tvivel och mer eller mindre engagemang, men du har ju ändå alltid varit med i kyrkan och aktivt levt med din tro. Är det något som varit särskilt viktigt för dig, tror du, för att den där tron ska fortsätta leva och vara viktig för dig?
Ja, men till att börja med så är det nog bara det att tron har alltid varit viktig för mig. Den var en viktig komponent för mig som litet barn. Den var viktig i tonåren och den har fortsatt vara viktig. Och då på något sätt, för att kunna behålla någonting som känns viktigt för mig när det blir attackerat utifrån, så har jag ju behövt fundera, vad är det jag tror på? Varför tror jag det? Är det rimligt att tro på det? Och är det värt kostnaden?
Mm.
Alltså, är det värt att bli hånad, retad, ifrågasatt?
Mm.
Eller tänk om jag är helt ute på fel spår? Eller så. Så att därför har det varit viktigt att ta hand om det och vårda och sänka rötterna eller liksom fördjupa mig i, fördjupa mig i tron eller helt enkelt fördjupa i varför tror jag som jag gör.
Och sen förstår jag att du har ju också alltid delat din tro med andra. Alltså dels i kyrkan i stort men också i mindre vad man kan kalla för bönegrupp eller hemgrupp eller cellgrupp. Det finns många namn på det där. Men,
det var en väldigt viktig del. Eller det har funnits väldigt naturligt hos mig ända sedan början.
Mm.
Men jag ber. Jag ber ganska mycket.
Ja.
Ofta. Och det har varit naturligt som barn. Kvällsbön och bordsbön och sådana enkla saker. Och sen har det vuxit med hela livet. Och där någonstans i tonåren, högstadiet, gymnasieåldern kanske.
Mm.
Så startade jag den första bönegruppen jag var med i.
Mm.
Vi var några stycken av det här tonårsgänget som samlades i kyrkan, jag tror det var söndagkvällar en stund.
Ja.
Delade några bönämnen vi ville be för.
Mm.
Saker man tänkte på eller veckan som kommer eller något prov eller någon släkting, högt och lågt.
Mm.
Och så bad vi för det en stund.
Mm.
Och det var väl det hela.
Ja, och så hade jag också. Och det var lite kul för att alltså, ingen av oss visste egentligen hur man skulle göra det där.
Nej, det var ju lite så här, ja men det här bönegrupp, det låter som något bra, eller det borde man göra. Eller
ingen
någonting.
Av oss hade typ ens bett högt så att någon annan hörde liksom. Men
nej, och
det var rätt så skönt för att ingen var ju proffs på det där liksom.
Nej, verkligen inte. Och för mig som aldrig varit särskilt rädd för att prata inför människor och så. Jag hade väl bett högt i några sammanhang, kanske inte i söndag förmiddag gudstjänst. Men åtminstone i tonårssammanhang och så.
Mm.
Så då kändes det rätt så lätt och naturligt för mig. Och man behöver ju inte be högt heller. Alltså en väldigt styrka i om man är 3 eller 5 eller 10 som samlas och ber.
Mm.
Lite för att veta att man alla är så att säga, på samma plats och i tanke så är det ju bra om någon ber högt.
Mm.
Men alla behöver ju inte göra det.
Nej.
Det känns bra att samlas och det är bra ändå.
Och
det där har ju följt mig i livet, för då insåg jag ju hur bra och hur viktigt jag tycker att det är.
Mm.
Så att sen när jag flyttade från stan och kom till Linköping, ja men då, det tog ett tag när jag kom med i en församling igen och jag provade några olika i Linköping och var jag kände mig hemma och hittade kompisar och så. Men jag landade i Missionskyrkan i Linköping och där sökte jag upp eller frågade hur det nu gick till. Men det kom jag med i en bönegrupp, eller vi bildade en ny av studenter.
Mm.
Och den hade ju en lite annan prägel, för då var vi alla sådär 20 år, flyttat hemifrån och bo själva och livet tar en annan form och man studerar på universitet och så.
Mm. Men även där när du flyttade till en ny plats så var liksom, tron var viktig och det var naturligt för dig att hitta ett nytt sammanhang liksom. Det är också lätt att man, det där glider bort liksom, om man inte är rädd, man är också rädd om sin tro. Alltså, du och jag pratar ibland om att vi är ganska vanliga kristna. Det finns ju vänner i den här kyrkan som har mycket mer dramatiska livsberättelser, har varit med om större, det som vi kallar för mirakler och gått från mörker till ljus. Men du har ju alltid på något sätt varit troende, vanligheten. Ibland kan man nästan känna sådär att jag hade velat vara lite mera buse innan jag blev kristen så jag kunde ha motiverat min tro lite mer att det här, eller hur?
Ja, alltså jag
har
ju känt
mig...
Det är
dumt egentligen. Man ska bara vara tacksam för att man har fått den vägen, men...
Ja, verkligen. Men jag har ju känt mig extra ifrågasatt många gånger. Eller diskvalificerad att tycka någonting av en del personer i alla fall.
Mm.
Ja, men du har ju alltid varit kristen. Det är klart, du är kristen. Du fick ju höra det som barn, blev hjärntvättad eller vad man än vill kalla det.
Ja.
Men, så du kan ju vara kristen, men kom inte att berätta om det för någon annan. Eller? Mm. Och jag har liksom aldrig haft något sånt där... Jag har haft några avgörande tillfällen i mitt liv när jag döpte mig och i tonåren och så, då man känner Guds tilltal och närvaro på ett större sätt och så. Visst, men inte, inte så stort så att det har varit det stora i mitt liv.
Mm.
Och inte så att det på något vis har varit något att kunna hålla upp för någon annan och säga, titta, det här hände med mig.
Mm.
Därför tror jag.
Mm.
Och så jag kan ju till och med känna mig, och har ju många gånger känt mig nästan lite avundsjuk på de här.
Just det.
Ja, men inte minst i den här kyrkan så har vi ju senaste 10 åren haft många som kommer hit och från utanförskap, från drog- och alkoholberoende och så vidare.
Som flyktingar.
Flyktingar och massa olika. Möter Jesus och får livet fullständigt förvandlat.
Mm.
Och sen står här i kyrkan och berättar om det.
Ja, och då får man nästan intrycket att, aha, är det så det ska vara när det är på riktigt liksom?
Ja, och många av de här som nyligen har mött Jesus, nyligen kommit till tro, de är ju så brinnande och det lyser i ögonen och de har Jesus både i hjärtat och i fingrarna och överallt.
Mm.
Och då kan jag ju känna mig som ganska gammal och torr och tråkig och okänslosam och så här, aha, jag är inte särskilt kristen, kan jag ju känna.
Och jag tror ju så här att 80% av alla oss som sitter i kyrkan tänker den tanken ibland, minst.
Mm, säkert.
Så egentligen så att du berättar det här nu, att du delar ditt liv, det är en minst lika viktig berättelse att få höra som att någon berättar att man gick från mörker till ljus. För att det handlar om att ta rygg på någon. Att känna igen sig på något sätt liksom.
Ja, men det har du nog rätt i och det är kul om det kan hjälpa någon.
Ja.
Men så du har du
har också varit rädd om din tro. Ja. Att du har ju liksom vårdat den ömt liksom.
Mm.
Även om det har varit ganska vanligt för det mesta liksom, så har du varit rädd om den. Och därför är den så stark för dig idag. Därför bär den dig. Därför är kyrkan liksom en plats där du som bär upp ditt liv liksom.
Ja. Ja, men det...
Det är också en väg.
Ja, det är också en väg. Den är oglamorös och det finns inget sådär, ja, framförallt när man var yngre, tonåring eller någonting, så tänkte jag, åh, tänk om man fick vara med ett sånt här mirakel, för skulle ett ben bli helat eller någon, då kunde jag ju gå och berätta det och visa det här för mina klasskompisar och för andra, och så skulle ju alla bli kristna.
Ja,
då fattade de.
Ja.
Men det, dels hände inte det för mig, så att jag hade det att berätta, och sen har jag insett genom andras berättelser att även när de mest fantastiska mirakel har skett, jag menar, det är ganska... Det finns många som är väldigt väldokumenterade, till och med i läkarjournaler och så vidare.
Ja, precis.
Men det är ju inte så att massa folk kommer till tro för det. En eller två kan beröras av det och att det är det som är gnistan som gör att man börjar leta.
Det kan väcka någons nyfikenhet.
Det händer ju. Ja. Men jag har ju hört de mest häpnadsväckande historier om hur folk fått fullständig förvandling och helande och allting. Och sen kommer man till jobbet dagen efter och ingen fråga. Man har varit sjukskriven i åratal kanske.
Mm.
Och så kommer man tillbaka och är frisk efter ett helande på kvällen innan.
Just det.
Och ingen nästan höjer på ögonbrynen. Jaha, alltså du kan gå igen. Ja, bra för dig.
Ja,
men så du har insett att man får ju inte en personlig tro på Jesus, en levande Gud, genom att se ett mirakel, ett trolleri, vad man nu skulle vilja kalla det. Det funkar ju tyvärr inte så.
Alltså för oss som är med i samma kyrka och hör vänner berätta om ganska dramatiska... Däremot kan man ju ta till sig det som en uppmuntran liksom, och en glädje att få höra.
Men för oss som redan tror så är det ju en glädje att höra när folk berättar om att de funnit någonting, funnit Jesus. Alltså mår bra och har kunnat bryta med beroenden och trasiga relationer, har gått från depression till ljus och massa saker. Det är ju fantastiskt, och även måste det ju beröra en och annan människa utanför som inte kallar sig kristen eller inte nyfiken. Men
där så är ju vanligheten så viktig att fortsätta prata om. För att jag har ett år bakom mig där jag som hela livet varit kristen och som är trygg i min tro har upplevt ett mörker liksom. Så det är ju en del av livet också som kristen. Så när man hör de där berättelserna kan man nästan få känslan att okej, målet nu är att be tills det här går bort och försvinner det inte, så är det något som är fel.
Mm.
Alltså livet är ju skit ibland.
Ja,
så att det
har vi båda provat.
Ja, Gud räddar inte bara från saker utan genom saker också. Så. Men jag, om jag riktigt så här tänker på den kanske mest superkristna person som någonsin har trampat på den här jorden då, näst efter Jesus själv, det är ju Paulus, han som har skrivit mest böcker i Bibeln. Han som fick det där, verkligen, han blev slagen till marken av ett ljus. Han fick så här, det var enormt dramatiskt.
Mm.
När han skulle ge förtroendet till någon att på något sätt ta över hans ansvar liksom. Vem väljer han då? Letar han då efter någon annan med den här dramatiska? Nej, han letar efter en liten kille med magproblem som är uppvuxen med mamma och mormor som är kristna och som känner att han är lite för ung och som att folk ser ner på honom som heter Timotheos.
Mm.
Han väljer alltså typ dig eller mig. Eller hur? Ja, nu har inte du opriven magen, men vi har fått en lyssnarfråga här. Hej Ulrik, hur går det med revbenen? Det var ett tag sedan vi såg dig. Hälsningar Tranås vårdcentral.
Ja.
Ja. Vad är det där för något?
Ja, nej, jag har väl haft lite otur med revbenen några gånger i livet kanske.
Men man tittar på typ gladiatorerna, de verkar kunna tåla hur mycket som helst liksom.
Ja. Kanske inte byggt som dem eller så. Nej, men jag har spräckt mina revben många gånger. Jag vet inte exakt, men 10 gånger eller kanske fler till och med.
Du tror till och med att du har en liten spricka just för tillfället.
Ja, det har blivit ganska uppenbart faktiskt. Jag cyklade omkull här för några dagar sedan, men det jag har lärt mig under åren är att det är under några dagar, i alla fall 3 dygn, så blir det bara värre och värre.
Ah, okay.
Och så även den här gången. Så den här gången är inte så allvarligt. Mm. Så pass att jag nästan första, andra dagen trodde att det är nog bara en rejäl smäll på bröstkorgen. Det sprack nog inget.
Ah.
Men nu när det har gått ungefär 3 dygn så känner jag att
Det
är ju inte igen. Så att revbenen sticker ut, men det gör väldigt ont om jag skrattar, om vi säger så.
Så hälsningen till vårdcentralen är kanske helt enkelt att jag har lärt mig att leva med det och jag har lärt mig att det läker för ett tag.
Ja, alltså första gången jag råkade ut för det här var ju rätt länge sedan nu då, men det var ju innebandy.
Mm.
Jag blev tacklad eller sprang ihop med någon hur det nu var och spräckte revbenen rejält. Och det var ju en jobbig upplevelse.
Ja.
Och delvis kanske försvagning efter det. Men sen har det ju hänt några gånger till. Det har hänt på telemarksskidor, det har hänt på löparskidor, det har hänt med fjällpulka efter. Det har hänt med skoterna en gång. Det har hänt på wakeboard i något hopp. Det har hänt i wakeboard efter en båt. Och smäller. Alltså, det, och det här är ju sånt som jag inser att det är ju jättejobbigt att slå sig och så. Men jag kan ju inte riktigt leva utan att göra de här roliga sakerna. Och så jag på något sätt...
Just det. Logiskt sett för att överleva borde du kanske sluta med dem, men man ska leva också.
Ja, och om priset är att jag en gång var eller varannat år och spräcker revbenen igen, så får det vara så.
En kalkylerad risk liksom. Ja.
Det nya nu när cykelolyckan är att det är på höger sida, så det är faktiskt första gången så vitt jag vet.
Aha,
så det är lite det jungfruliga revben som har gått av.
Du, okej. Okay. Tack för det. Det var spännande. Du som känner igen dig, du kan ju höra dig.
Mäh, vattar du 2 av den sorten?
Du, Ulrik, vi går vidare. Förra veckan så pratade jag med Erik Nygårds.
Ja. Mm.
Och då så, jag känner honom som entreprenör bland annat. Som trivs med att stå i händelsernas centrum och sådär. Så jag frågade honom, är det kanske så också att att hans tro lever som mest när han får göra någonting och engagera sig liksom med full kraft. Och han sa inte nej i alla fall. Och då tänkte jag testa samma sak med dig. Som jag känner dig så är ju du en tänkare, intelligent, så här analytisk liksom, noggrann.
Mm.
Ja. Och det du gör du all in. Du gillar att vrida på saker och ting fullkomligt så. Speglar det här av sig också på något sätt i din tro? Och hur du söker dig närmare Gud. Vi har ju varit inne på det lite innan.
Ja, ja men det gör det ju att jag går all in även för min tro.
Mm.
Så på det viset speglar det av sig. Om jag känner mig mest kristen när jag gör saker. Om det var första frågan.
Nej, det var ju mer vad jag testade med Erik. Jaha, men det är mer så här, just det här när du tar ett problem, du tar en tanke, du tar en... något du möter och så vrider du och vänder på det och liksom resonerar och läser och fördjupar dig.
Mm.
Och där.
Ja, det har ju blivit ett väldigt både intresse och en passion och en stor glädje i mitt liv.
Ja,
vi berörde ju det lite innan, men det här sättet att resonera kring tron. Jag har ju alltid gjort, som vi pratade om, vårdat eller tänkt kring tron och redan som barn och tonåring så funderar hur går naturvetenskapen ihop med min tro och fann en väg framåt. Men det var på en ganska ytlig nivå och nästan helt på egen hand.
Mm.
Det jag har upptäckt nu senaste 12 åren eller någonting sånt, det var att jag blev introducerad för genom vänner, genom, jag minns inte riktigt hur det började, men tillsammans med några vänner i en bönegrupp som vi har här i Tranås.
Ja, just det.
Så har vi uppmuntrat varann och peppat varann och tipsat varann om böcker och föredrag och saker och ting. Så där började jag att upptäcka ett område som har ett namn. Vi kallar det för apologetik.
Just det. Ditt favoritord, alla kategorier kanske?
Nej, jag försöker många gånger undvika ordet för att antingen så har man ingen aning om vad det är. Ja. Eller så tror man att man har någon aning och tycker att det där är inget för mig eller inget roligt.
Ja, just det.
Men för mig har den väldigt, väldigt positiv klang. Apologetik, att förklara och försvara kristen tro. Med betoning för mig i alla fall på att förklara den. Alltså, vad är det vi tror? Varför?
Men i början när du upptäckte det här, wow, det finns ett helt nätverk i världen av smarta personer som är kristna som har tänkt ut logiska argument, som har lyft de här allra svåraste frågorna och hittat språk för att liksom med kristen tro visa att det här hänger ihop liksom.
Ja.
Var inte försvara det här tävlingsinstinkten nästan? Var inte det också lite...
Ja, jo, men det har du nog rätt i. Det var nog precis det här första, att wow, försvara, det går att försvara, det går att... det som är så viktigt och fint för mig, när folk kastar skit på det eller ifrågasätter eller inte bryr sig, det finns ett försvar mot, jag kan skydda mig mot att bli sårad av det jag... Jag vet det fel, men jag kan inte argumentera emot. Så du har nog helt rätt i att det var nog försvaret som lockade först.
Ja.
Och att upptäcka att det är professorer, tänkare, filosofer, matematiker, astrofysiker över hela världen, i England, i USA, vi har flera duktiga här i Sverige som har forskat på det här, som har tänkt, som har skrivit böcker. Jag var ju som en svamp. Första åren var ju bara, jag kunde ju liksom inte läsa, jag ville bli färdig med nuvarande bok så fort som möjligt och prata om den så mycket som möjligt med mina vänner så att jag kunde komma tag i nästa bok och få lära mig mer. För på något sätt så här, wow, det var ju som ett hål att fylla.
Ja.
Så,
Och jag tänker så här, våra relationer i livet är ju olika. När jag umgås med dig, såklart, det blir på ett sätt. När jag umgås med mina barn, ett annat sätt. När jag umgås med vem det nu är, mina föräldrar, ett sätt. Så här. Samma är det med Gud, liksom. Och tycker det är väldigt fint faktiskt att i din relation till Gud och i ditt sökande som kristen så får man dels en spegel av vem Gud är, men också en spegel av vem du är. Alltså som den du är så söker ju du Gud. Du söker svar på de frågor som blir viktiga för dig. Mening i det som du lever nära liksom så. Och sen så är ju vi olika liksom. Och så kommer du här och är helt brinnande och lyrisk och uppfylld av just det här. Och då kan det ju vara lätt att känna, oj, det där kan inte jag. Det blir du lite sådär frustrerad på mig ibland. Att, men Tobias!
Ja.
för att jag har försökt läsa apologetikböcker till exempel. Och min hjärna, den går ner för konstigt. För att mitt huvudspår är något annat. Men för den sakens skull så är det inte så att det här inte är någonting viktigt, utan tvärtom, när du berättar om olika tankar du utifrån det här sättet att tänka, så känner jag ju, det där är ju bra. Så jag är ju tacksam för att du och jag är kyrka ihop, att du ger dig tid, att du ger ditt fulla engagemang åt att sätta in i de här frågorna, eftersom jag inte är sån. Nej, det är inte så att jag har stängt av min hjärna, men just... Ja.
Nej, och du har ju läst massor av teologi och annat som inte jag har gjort.
Att
du är en av dem som verkligen vet mycket utan att vara specifikt intresserad av just det här området.
Men du brukar... Ett citat som du har använt ett par gånger, som jag tycker är bra för att förstå lite bakom det här stora intresset, liksom, varför det är viktigt även för mig. Ungefär så här att apologetik är till för att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka.
Ja, det är ett citat från Ravi Zacharias.
Ja, jag tar det en gång till. Att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså, för jag är ju övertygad om man tänker kring tro och livet och universum och alls uppkomst och det komplexiteten och det.
Mm.
Då har jag upptäckt att om man verkligen försöker följa bevisen dit de leder. Alltså man tar upp och undersöker och försöker vara neutral.
Mm.
Och ta upp och vända och vrida på saker och inte utgår från att man vet svaret innan.
Mm.
Då är det väldigt, väldigt mycket som pekar mot Gud. Som pekar mot den kristna världsbilden.
Mm.
Som pekar mot att den tro vi som kristna har, den, det finns väldigt goda skäl att tro på den.
Mm.
Många av de skälen de diskvalificeras.
Mm.
Och många redan i på förhand för att man utgår från att inte Gud finns.
Mm.
Och då kommer man fram till att då finns det de här och de här sätten saker och ting kan ha uppkommit på.
Mm.
Och då pekar ju inte de på Gud.
Just det.
Men det beror inte på att det inte finns saker som, jag menar, pekar på Gud. Utan det är ju för att man har bestämt sig för att det inte finns.
Ja, just det. Det är de glasögon man väljer att se igenom då.
Ja, jag menar att klockan jag har på armen, att den skulle uppkommit genom slump, mutationer och tid.
Mm.
Att det inte finns någon orsak till att den finns. Att det inte finns någon ingenjör eller urmakare eller industri eller fabrik eller något som ligger bakom. Men en så enkel sak som ett armbandsur, det är ju ingen som skulle tro.
Mm.
Men däremot universum,
som
är obegripligt mycket mer komplicerat än en simpel liten klocka.
Ja.
Den kan vi tro.
Den har vi bestämt oss för till och med att det har kommit upp genom en slump. Liksom. Ja, genom en,
så att om man tänker kring de här, då är det inte alls svårt att börja tro.
Mm.
Och det är ju många forskare som har gjort det.
Mm.
Artistiska astrofysiker som ju mer man ser av universum, uppkomsten och hur finjusterat allt är och hur otroligt omöjligt, osannolikt allt är sammansatt.
Mm.
Kommer fram till att någon har mixtrat med fysiken. Alltså det ser ut som det gör, men det kan inte bara ha råkat bli så här, utan det måste ju vara någon som har tänkt till för att det ska se ut på det sättet som vi upptäcker att det ser ut.
Just det.
Och har blivit kristna.
Just det.
Så att för att tänkande människor ska tro att det är ett sätt, inte för alla, men för många, att peka mot Gud.
Ja.
Och sen den andra halvan då, för att troende människor ska tänka.
Mm.
Jag är nu beredd att säga att det kanske är lite mindre, ur en aspekt är det lite mindre viktigt, för att det inte är ett egenvärde i att alla som är kristna ska tänka. Jag kan känna att jag får det emot mig ibland. När jag brinner för apologetik, jag brinner för att prata om de här frågorna och vill att vi ska ha bibelstudium här i kyrkan eller samtalsgrupper eller något, och får inte riktigt respons.
Mm.
Antingen för att det är inte riktigt för mig, eller det där är för svårt, eller jag är inte så intresserad, eller jag har funnit min tro på andra ställen.
Mm. Och jag kan ju förstå den känslan.
Ja, absolut.
För det kan nästan väcka sig mig också. Liksom. Men jag har ju
jag tror till och med att du har sagt det mer än en gång.
Ja, precis. Ja. Ja.
Nej, men, så att, och det är ju inte det jag menar att
nej,
troende människor ska tänka. Det är ju inte så att det är ett krav. Och jag menar ju absolut inte att man blir om vi nu använder kristna termer, att man blir frälst av en massa resonemang.
Nej.
Eller formler eller filosofi.
Nej.
Utan det är ju bara genom att möta Jesus. Det finns ingen annan väg.
Mm.
Men hur vi ska kunna möta Jesus. Mm. För en som är funtad som jag, så blir det ju ett hinder om allt jag lär mig i skola, utbildning, det som är mitt yrke och hur jag fungerar och ser på världen.
Mm.
Det, om det inte rimmar med min tro, då har jag ju två olika världsbilder.
Ja, det blir jätteglapp.
Och det,
liksom,
det kan jag ju inte leva med, att ha en världsbild i skolan och på jobbet och en annan i privatlivet.
Mm.
Utan på något sätt måste jag ju få ihop dem.
Ja.
Så att därför kan det vara viktigt för en del av oss i alla fall att tänka. Eller att vara troende och att tänka på hur går tron ihop med
Och vetenskap. Även om man själv inte kanske känner att man orkar eller kan eller vågar gå in i det här, just att bli apologetiskt intresserad, så är det ju skönt att höra ändå att det är inte så att jag måste lämna min hjärna hemma för att när jag går till kyrkan.
Och det är väl här vi kommer till det som har blivit min hjärtefråga nästan på senare år i alla fall, att om troende människor tänker, alltså det här som jag nyss sa inte var så intressant.
Mm.
Om troende människor tänker, om vi tänker på varför tror jag?
Mm.
För någon kanske det. Jo, för att jag fick vara med om att under en bön så blev jag av från mitt drogberoende, och sedan dess har mitt liv tagit en ny riktning och jag blir bättre och bättre, från att under ett helt liv har bara allt blivit sämre och sämre.
Mm.
Då kan det ju vara skälet att man tror man har ett sånt för sig själv bevis som inte går att bortse ifrån.
Ja.
det är helt okej. Okay. Då har man tänkt kring sin tro.
Ja.
För mig har det handlat väldigt mycket om det här med hur får jag ihop vetenskap och tro?
Mm. Mm.
Och varför är det ingen motsättning utan tvärtom att
just det.
Kristen tro är faktiskt en av grunden och förutsättningen för hela den moderna vetenskapen. Och,
ja.
Och så. Då är det jätteviktigt för mig. Och jag vet ju att det finns ju fler människor som mig
mm.
som det kan vara viktigt för. Och jag tror att det här området kanske är ett av de mest eftersatta mm. i svensk kristenhet eller västerländsk kristenhet på senare år i alla fall.
Ja, just det.
Alltså, pratar ibland om tre faktorer som är viktiga för att ungdomar i alla fall ska behålla sin tro när man går från ungdom till vuxen och kommer ut i livet.
Ja.
Och en är gemenskap.
Mm,
jätteviktigt.
Att man delar sin tro med andra.
Ja, och att man mm. har ett sammanhang att vara i. Och,
ja.
Och
jo, för kristen tro är ju en tillsammans grej.
Och det är viktigt. Men sen också att man har andliga... Och då ska jag säga, gemenskap är vi generellt
mm.
Ganska bra på här i kyrkan.
Mm.
Inte perfekta naturligtvis, men ganska bra.
Mm.
Att man har upplevelser tillsammans, andliga upplevelser, att sjunga lovsång, att känna att man kommer få känslor, kommer nära Gud.
Ja.
Att man känner att det är tillsammans och så ja. Kommer vi nära Gud.
Existentiella erfarenheter ja. På något sätt av ja. Att när Guds närhet.
Och många gånger är vi som tur är ganska bra på det också.
Ja.
Men det tredje benet, då lite teori och resonerande och intellektuella mm. diskussioner kring det man upplever och gör tillsammans och varför vi gör mm. det och vad det bygger på och
ja.
Varför vi tror som vi gör. Det pratar vi inte så mycket om.
Mm.
Antingen för att vi inte tycker det är så viktigt eller för att vi tycker att det är svårt eller för mm. att vi inte tror att det riktigt håller. Om jag börjar prata om det där, det är många som uttryckt att jag är brinnande kristen fast mm. det är lite synd att man måste stänga av huvudet när man går till kyrkan.
Ja.
Eller till och med ännu mer att som en självklarhet. Jag är kristen och så, men man måste ju stänga av huvudet. I kyrkan är jag troende och allt är ja. Bra. Utanför så slår jag på huvudet och kan tänka.
Ja, det är ju andra diker som man inte vill hamna i. Alltså.
Nej,
mm.
och om man då, som om vi som församling generellt
mm.
inte tänker på det vi tror,
mm.
då kan vi inte svara på våra barns frågor. Då kan mm. vi inte svara på våra tonåringars frågor. Då kan inte vi vara de som ger det där tredje benet.
Ja. Eller arbetskompisar eller vad nu är.
Ja, eller vem mm. det nu är, ja. Men kanske allt det här som brinner för väldigt mycket nu, att ungdomar, vi börjar det lite med mm, tonåringar precis. Och sånt, att
ja.
Min längtan, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, för det gäller mm. att väcka intresset och mm. jag hade ju inte det själv när jag var tonåring.
Nej.
Men att min längtan är ju att få förmedla lite av det här, att tron håller, att vända mm. och vrida på.
Mm.
Man kan ifrågasätta.
Mm.
Man måste inte stänga av huvudet för att vara kristen, tvärtom.
Mm.
Naturvetenskapen motsäger inte kristen tro. Mm. Historien motsäger inte kristen tro. Mm. Det finns liksom det finns mycket som vi i samhället tutas i att det är konflikter
mm.
eller dilemman. Ska man tro på det eller det?
Ja.
Och det ena är då Gud, kyrka, kristen och det andra är andra saker.
Mm.
Men det är ju väldigt, väldigt få. Eller jag har inte hittat någon där man måste välja eller där de utesluter varann.
Och det är skönt. Vi brukar säga att kyrkan är som en kropp där vi är olika delar liksom. Och även om jag säger att du är helhjärtat brinnande för det här spåret i helheten. Du är en högerhand. Så även om jag inte är en högerhand så behöver jag ju högerhanden ofta, eller hur?
Mm.
Det är så gott att veta att när jag kommer inför frågeställningar eller jag kommer inför situationer i livet där jag känner att här tar det stopp, då finns det någon som lever mer aktivt helt och hållet och har vrid och vänt på det mesta. Och det ger ju en grundtrygghet.
Mm.
Att det är faktiskt inte så att, visst vi kan inte få svar på allt som har med Gud att göra.
Absolut
men det är inte. Faktiskt så att min tro behöver inte stranda på att man känner att det här går inte ihop.
Nej.
Och då tänker jag att verkligen. Det finns nog många som skulle, då är det bra att du finns. Då kan man ju höra av sig till dig. Om man känner att alltså, du, det här blir krångligt men min hjärna orkar inte tänka på det här. Alltså, har du tänkt på det här? Och då är ju chansen ganska stor att du har gjort det. Eller att någon annan har gjort det.
Ja, då får man gärna höra av sig. Jag har längtat efter de här samtalen i 10 år och gjort allt jag kan för att så ofta som möjligt hamna i sådana samtal. Så det skulle bara glädja mig.
Ja,
och jag menar, sista 2 åren har vi både haft berört det här ämnet vid någon predikan
mm.
eller två. Vi hade en församlingsbibelskola i höstas
mm.
kring, uttalat kring apologetik.
Ja.
Grundmurad eller grundlurad kallade vi den.
Mm.
Alltså, är jag grundmurad i min tro? Eller ja, är vi kristna grundlurade? För är det inte sant, då är vi ju, då är vi lurade. Ja. Då är det ju, då ska man inte vara kristen om det vi tror på inte är sant.
Mm.
Det är inte en nallebjörn, det är ju för att vi tror att det är på en riktigt levande, och att det finns väldigt goda skäl att tro att det är på riktigt.
Ja.
Så det har redan funnits många tillfällen och en del har tagit vara på det.
Mm.
Och förhoppningsvis kommer det fler.
Mm.
Vi hade ju en fantastisk ungdomshelg.
Ja, just det. Ekumeniskt med, tillsammans med Brunnsbergskyrkan.
Tillsammans med Brunnsbergskyrkan, och det kom även några från, eller ett helt gäng på, från Kapela och något annat ställe också.
Mm, mm.
Men det var väl organiserat ihop med Brunnspark, ja.
Mm.
Med gudstjänst på fredag kvällen, nattmöte och häng och sånt. Och sen så på lördag förmiddag då hade vi en brunchföreläsning med tema apologetik.
Mm.
Då jag och mina vänner pratade kring det här ämnet.
Det måste ju varit roligt.
Jätteroligt.
Att få koncentrerat göra precis det där.
Ja, men lite läskigt naturligtvis. Ja. Vi hoppas det skulle komma många, och det kom många. Det var nog storleksordningen 40 ungdomar.
Ja.
Och så var vi lite vuxna och ledare och fika personal runt omkring det.
Jo.
Så det var ytterligare ett gäng personer. Och så många har ju, i andra sammanhang när vi har försökt dra ihop folk till det, så blir det väl snarare 10-15.
Ja,
och nu var vi kanske totalt 50-60.
Ja.
Otroligt roligt.
Det förstår jag.
Att äntligen få göra det här. Och sen att trots att många är lite tveksamma innan till vad är det intressant, vad ger det? Eller en del har till och med bränt sig från forna tider där man förknippar resonerande kring tro med ett häfte man har fått. Där om någon säger så här så ska du svara så här.
Just det, man ska plugga och lära sig saker. Liksom.
Ja, och liksom argument. Det här är svaret på den frågan.
Ja, just det.
Utan att man egentligen själv kanske har resonerat eller tänkt igenom det. Och då,
ja, det hjälper ju inte.
Men responsen efter har varit överväldigande positiv.
Ja.
Och frågar om att men det här måste vi ju göra mer och så där.
Ja.
Så förhoppningsvis blir det någon uppföljning till hösten eller så på just det formatet just det. Eller den formen,
just
beroende
det.
På corona och det nu då.
Ja.
För det här var ju alltså sista söndagen före coronan slog till, så det var ju...
Ja, just det. Sista...
Den veckan gick jag från, alltså söndag, måndag, tisdag var ju nästan eufori. Jag var så glad över att vi hade gjort detta, det blivit bra, att folk tyckte att det var bra, att det kom många. Och sen någonstans där på onsdag, torsdag, då började samhället stänga ner.
Ja, just det. Och där är vi nu.
Ja.
Där är vi nu. Men då tänker jag att även om de flesta av oss som lyssnar på det här och sitter och fikar med dig nu inte har varit på ett sånt föredrag, så har ju vi med oss det här samtalet. Där vi har framförallt fått höra din resa, din tro, hur mycket det här har betytt för dig. Och även om vi just nu inte känner att men det där är... Jag går fortfarande igång på det, så vet jag om att det finns. Vi vet att du finns, och när vi på något sätt behöver högre handen, nu behöver jag dra i den här skruven, eller nu behöver jag vad det nu är, ja, men då finns du här.
Ja, och jag har ju lärt mig det jag kan tillsammans med några vänner som flera av dem också är med i den, eller några av dem är med i den här församlingen.
Mm.
Så att vi är ju flera stycken, så det finns det finns flera högerhänder i just det här.
Och, det
och ingen skulle bli gladare än oss om den handen blev utnyttjad lite. Vi har ju på lite olika sätt och olika sammanhang försökt sprida de här tankarna och det. Och det som är viktigt för oss, för att det har gett oss så mycket, kanske inte riktigt känner att så mycket entusiasm, eller att vi har fått med oss många andra, för att det har inte... tilltalat folk. Men jag tror ju att det till stor del beror på förutfattade meningar. Alltså antingen att man är lite rädd för det.
Man har en lite avancerad bild av vad det är, tror jag. Det är så är det ju för mig.
Och bitar av det är ju jätteavancerat om man läser en del böcker och en del...
Om man går in nördigt i det liksom.
Ja, naturligtvis. Mm. Men det är ju inte det som är poängen. Poängen är ju att jag tänker kring min tro. Det är ju det som är grunden.
Ja.
Och för en del av oss så blir man både stärkt i sin tro och tycker det är roligt att läsa ganska avancerade böcker.
Så det är många i den här kyrkan som är apologeter utan att veta om det.
Ja, absolut.
Absolut.
Och det är därför jag lite ibland vill undvika ordet, bara ordet. För att inte få en etikett. Utan det här är ju ett förhållningssätt att tänka kring sin tro.
Just det.
Och det, jag har ju inte mött någon där man haft ett samtal kring tro, hur tänker man och hur går det ihop med det jag ser och vet i övrigt i livet, som tycker att det var meningslöst eller felaktigt eller något.
Nej.
Utan både icke-kristna och kristna tycker att oftast efteråt att det är intressant och givande.
Ja. Ja.
Så därför tror jag att det finns en skatt här för jättemånga att upptäcka.
Mm.
Och att den är mycket, mycket närmare inom räckhållen än vad man tror.
Ja. Och att den faktiskt, det handlar faktiskt om att svara på riktiga frågor också. Det handlar inte bara, kan vi bevisa Guds existens? Utan det handlar om att svara på riktiga frågor som hamnar i våran väg som vanliga kristna liksom.
Oh.
Ja. Du, så här är det ju för oss när vi sitter och fikar. Att vi kan ju alltid prata hur länge som helst, eller hur?
Ja.
Och vi känner oss aldrig färdiga. Och nu så behöver vi gå hem, för nu ska lunchen göras i ordning och sådär liksom. Ja. Men hur kändes det här, tyckte du, att sitta och prata om det här i en podd?
Ja, men det har varit roligt.
Ja.
Det är ju massor av saker jag gärna skulle vilja prata om och säga,
ja,
men som vi inte har pratat om.
Och om det ska ju vara känslan efter, ja, de här samtalen.
Och sen har jag ju sagt alldeles för mycket om saker som jag borde ha sagt kortare för att inte dra iväg på tiden.
Men nej, nej, nej.
Det har varit roligt.
Ja, roligt att få lära känna dig lite mer också. Och att få, ja, alla, att få lyssna till alla berättelser, det tycker jag det stärker mig. Det stärker oss att få vara kyrka tillsammans. Så tack så mycket för att du ville vara med här idag.
Tack så mycket.